Men här blir ju också, man kan ju säga Ike.
Ja, just det. Jag har aldrig hört det, just.
Nej, men man
men
kan.
Men Psycho man hört, va?
Hej och välkommen till Wikipedia-podden, din OS-ansökan som avslås av nyheterna om världens största uppslagsverk. Jag heter Jan Ainali.
Och jag heter Magnus Olsson och jag har skrivit på Wikipedia sedan 2009. Sen senast har det skett ganska mycket mindre än vad jag brukar göra, men jag har ändå skapat en artikel. Och det gör mig fortfarande stolt på något sätt. Det känns alltid nyttigt. Och den pratar vi kommer att prata om lite mer senare faktiskt, men själv då?
Jaha! Jag har kanske redigerat lite mindre än vanligt, men jag har tänkt väldigt mycket för att jag ska ha en session på Wikidata Modeling Days på lördag.
Oh, ja.
Så jag har planerat och tänkt på vad den ska innehålla.
Ja, det är lätt att tid. Och den håller du live eller är det inget förinspelat?
Det är inget förinspelat, utan det är egentligen lite grann 2-1 så att säga. Albin och jag kör ju våra Wikidata live på lördagar och nu kör vi ett avsnitt under den då, så med det temat.
Ja, okej. Okay. Och det kommer också vara interaktivt på något sätt då?
Ja, vi är ju alltid interaktiva i vårat med att man kan chatta och vi plockar upp och tar frågor och gärna synpunkter om någon tycker nej, gör så här istället eller nu missar ni någonting så. Så att,
ja, spännande.
Vad händer på svenskspråkig Wikipedia?
Ja, det är högt och lågt som det brukar vara. Hittade en grej om Ratsit som jag har varit lite funderad över. Och det var att vi använder den gärna när folk har dött. Vi använder, Ratsit är en sån här folkbokföringen och så någon webbsida då, som tar hand om data därifrån. Och det är kanske lite nästan primärkälla då, men vi brukar använda den då, särskilt när någon har gått bort. Så brukar den gälla för att folk som ett datum då, det kom in ganska snabbt. Sen vill man kanske byta den för det försvinner efter några månader sedan. Men i det här fallet var det någon som reagerade på att den källan kanske är lite oseriös. Därför att den har med, eller och kanske lite integritetstänkande för att den har med liksom horoskop och bilinnehav och hund, vilken hund man har och sånt. Sånt som jag aldrig skulle skriva en artikel då. Samtidigt så är det ju, det gäller ju vilken källa som helst egentligen, att vi använder bara kanske en delmängd av det som står där.
Ja, just det. Men oseriös var väl inte så mycket om här, eller? Det var den i diskussionen. Den slutsatsen drog du av att det stod stjärntecken där.
Ja. eller i varje fall att det är, du menar att det är för integritetskränkande då?
Ja. Jag tänkte det var ingen i diskussionen här som tyckte att Ratsit var oseriös.
Ja, men något vi inte ska. Nej, jag tycker inte det är så farligt heller. Men en läsare ska ha tillgång till en artikel.
Ja.
Okej. Men att den är lite för noggrann då. Ja, det var ju stjärntecken jag tog som oseriöst, helt klart.
Ja, ja.
Men jag menar, det är inte så märkligt att sådana grejer står. Det kan ju stå i vilken faktaruta som helst i Expressen. Liksom. Så att, som vi tycker i och för sig är lite oseriöst, men ändå. Men man kommer fram till att den är ändå bra, för att den kommer trots allt från Skatteverket. Det försvinner snart, och det är viktigt att få det i någon annan källa så fort som möjligt. Då. Men att det kanske inte är så farligt kränkande då. Men det kan man ju tycka om man vill.
Ja, och sen så är det väl lite grann, det spelar roll om det är en död person eller en levande person, för att man kan, det är ju inte riktigt, det är ju inte personuppgifter längre när man är död.
Nej, okej, men det spelar väl ingen roll för oss som källa egentligen.
Nej. Nej.
Utan vi använder den också även för födelsedatum och så. Och då är den ju mer beständig så att säga, då finns den ju trots att så länge personen lever. För man tar sig bort därifrån efter några månader. Och tydligen så har det blivit lite standard, jag har inte märkt det, men det tyckte frågeställaren i alla fall också. Och sen har vi den här klassiska då, vem är britt, vem är engelsman? Egentligen så, ofta så brukar det problemet vara kanske att hur ska man definiera det? Är man född där? Är man verksam där? Har man bott där länge? Eller dog man där kanske då? Men i det här fallet så är det då istället ett år. Liksom, vilket år blir man britt eller engelsman?
Ja.
För att på 1500-talet kan man verkligen kalla engelsmän för britter då. När de bara var engelsmän.
Mm.
Och det här är en sån här som jag har... Det är också kategorier då som det handlar om. Och kategorier är ju lite fyrkantiga och kanske ska få vara det då. Och det motiveras då med att vi har kvar det motiveras till exempel med att romarriket är ju trots allt kategoriserat under Italien, trots att de inte har något italiensk historia. Trots att de inte har någonting med varandra att göra egentligen. Och så. Men att man kommer väl fram till i stort sett att trots allt så är det ju kategorier lite yxigare och då får de vara, det får bli lite anakronistiskt. Jag har ju liksom själv inga problem med att säga att kung Karl den 16 Gustav studerade på HUM, på Sigtuna gymnasiet.
Mm.
Men det är många som menar att det har han ju aldrig gjort. Det var ju kronprinsen eller kanske till och med hertigen av något som gjorde det. Och jag tycker det är liksom ett hårdare. Eller att... de första svenskarna eller de första som kom till Sverige gjorde det för 7000 år sedan. Och sen kom det nya personer så lite nya folk ytterligare 1000 år senare och så där. Men då på något sätt Sverige de kom till eller Skandinavien då. Men det där är känsligt för att Sverige fanns ju inte då.
Nej.
Och vi är ganska noga med det ändå. Men här överlevde man. Här tyckte man att det är okej att skriva att de är engelsmän eller att de är britter. Eller kategorisera dem under britter ska jag säga. Engelska gycklare på 1500-talet kan kategoriseras som britter. Ja. Mm. Jag vet inte, har
och
du
här
någon...
kompliceras det väl lite grann av att man kan säga brittiska öarna. Alla som har bott där är britter på något sätt, medan före Sveriges bildande så kanske man kallar det för skandinaviska halvön eller någonting sånt. Så att det där är ju en viss...
det är samma problematik väl, är inte det? Brittiska öar...
Ja, man skulle kunna säga skandinaver skulle man kunna sagt.
Ja.
Före Sveriges bildande, medan britter har ju alla som har varit där kan man ju alltid säga.
Ja, men då funkar det ju då.
Ja, då funkar det ju.
Ja.
Men det är ju bara en slump. Så för den som vill ha konsekvens över kategoriträdet så då är det ju annorlunda.
Ja, nej, det är bökigt, helt klart.
Ja, ja.
Och särskilt om man är
jag
noga.
Jag tänker att det är det som klurar till det lite grann i folks huvud här när man börjar fundera på... Ja men det är öarna. Ja, just det här fallet, ja. Men om vi tar ett annat land så funkar ju inte det.
Ja, nej, precis. Nej, som Italien till
exempel. Svårt.
Ja, det är inte svårt och vi är ju noga med sånt här och vi är ju kalenderbitare och ganska binära i vårt tänk så där, så att
just det.
Ofta, många.
Jag har en aning om att din nästa punkt är ännu mer om noggrannhet.
Ja, det kan man säga. Landskrona Boys jag började en diskussion på. Och då var det hur ska vi då skriva Boys, B-O-I-S? Ska vi skriva det med, helt med versaler eller helt med gemener eller med kamennotation då? Eller med versalt B? Och jag har tänkt att jag är ganska kinkig att vi ska följa skrivreglerna då. Och i det, då blir det ju stort B och små bokstäver OIS. Samtidigt så har vi lite undantag när det finns lite hävd då. Att som Svenska Akademien och Dagens Nyheter och sådär skriver vi som de gör för att det är så gammalt liksom det har alltid gjorts. Och massmedia skriver så. Och jag trodde att man gjorde det för Boys också. Men det visar sig att det är ganska vanligt att skriva det enligt svenska skrivregler. Vanligare än vad jag trodde att det skulle vara faktiskt.
Ja, just det.
Så att jag svajar lite och än så länge ligger artikeln kvar, men det verkar som att man är inne på att skriva den med versalt B och sen igen, vi får se hur det går. Men jag tycker absolut att diskussionen pekar dit.
Ja, just det. Och sen så växer ju frågan lite grann för att det här är ju inte den enda klubben med ett, inte ens Boys och sen så finns det ju många andra förkortningar på klubbkonstellationer, Boik, Boif, Goif, GIF och så vidare.
Ja, precis. Och GIF brukar kallas för GIFar också. Mm.
I folk- men det finns vissa som också är GIF. Så att där kanske det är olika för olika.
GIF menar du? GOIF?
Eller nej, vad? Jag tänkte att för olika GIF-klubbar, så vissa GIF-klubbar kan vara GIF och vissa är GIF. Så att
ja, precis.
Om vi också har det här med uttalsregeln som det tas upp här, så behöver det inte vara att alla ska vara på samma sätt. För att
nej, precis.
Vissa kanske är Alfta GIF, men Östra Torp är GIF.
Ja, precis. Det vet jag inte faktiskt. Men jag tänker att uttalsregeln är ju att kan man uttala en förkortning så ska man skriva den med gemene. Mm. Egentligen inte om man gör det, utan kan man det. Om man ska hårdra det.
Mm.
Så att... Men visst, och det är ju HIV och HIV säger man kanske både och fortfarande. I varje fall var HIV väldigt vanligt när man började. Det tas också upp som exempel.
Just det. Just det. Men här blir ju också, man kan ju säga Ike.
Ja, just det. Jag har aldrig hört det, just.
Nej, men man
men,
kan.
Men Psyk har man hört, va?
Psyk, ja.
För Skellefteå.
Ja.
Så absolut. Och kan man det så ska man ju då. Men det är också, vi ska också följa lite massmedia. Vi ska titta hur de gör, tycker jag.
Och
i det här fallet då så visade sig att de följde skrivlägena, vilket förvånade mig, för jag trodde just att särskilt Landskrona Boys, trodde jag, har jag alltid bara sett, men det är också ett Skånelag, och i Skåne verkar det vara mer att man skriver med stor bokstav, och jag bodde där inne. Så mer spännande så var det inte, tycker jag, på svenska Wikipedia. Internationellt då?
Ja, inte så mycket som har hänt internationellt här. Men det är en rolig nyhet som har svenskanknytning, kan man säga. Och det är att det har laddats upp medicinska illustrationer till Wikimedia Commons. Och det har gjorts med Wikimedia Sveriges den här helpdesk. Där man kan få hjälp i det som Wikimedia Sverige har i sin Content Partnership Hub. Innehållspartnerskapshubb kanske det blir på svenska, eller nav kanske man säger på svenska. Hubb eller nav,
ja precis. Och om jag förstår rätt, i det här fallet så var det två volontärer som har hittat en databas med fria bilder.
Det stämmer.
Och som började, och sen så insåg de att det här fixar de inte riktigt, och då frågar de den här hubben om hjälp. Så det är kanske inte riktigt ett partnerskap, eller kan man säga att vi är ett...
Nej, precis. Inte kanske direkt, utan det var väl att det är fritt, och jag tror att det inte har varit så mycket samverkan med den här organisationen som hade de fria bilderna.
Nej, precis.
Men vi har ju, jag tror att vi har nämnt den här helpdesken någon gång förut, men här är det nog det första som jag ser ett exempel på hur den har använts då, och att volontärer kan få teknisk hjälp.
Ja, just det.
Och lite grann vad som krävs för att få det.
Ja, precis. Och det är både teknisk och praktisk hjälp. För att det är absolut en praktisk hjälp också. Men att det var också i anmälan, så var det, stod det att de ville ha praktisk hjälp för att kunna lära sig. Och det var behjälpligt då. Alltså det var en fördel att skriva så i ansökan.
Så precis. Så om man själv hittar någonting och... tänker att oj, det här skulle jag vilja ha hjälp med, så ska man försöka också tänka på framtiden, att skulle jag kunna få hjälp på ett sånt sätt så att om jag hittar någon gång ännu längre fram, kan jag då göra det själv, så liksom formulera ansökan så. Det tror jag var det som var för på något sätt så är det någon slags expertkommitté här som är blandning av Wikimedia Sverige och volontärer som bedömer de här ansökningarna som kommer in.
Ja, precis. Och kanske inte bara för sakens skull, utan att man har ett sånt projekt där man kommer att fortsätta intresserad.
Ja. Men sen så är ju själva bilduppladdningen här också väldigt intressant, för att det som var då var ju att det var medicinska illustrationer. Och lite av det här med att de är så himla bra att kunna ta och lägga till i artiklar är ju för att de annars kan vara det kan vara svårt att se på ett foto vad som faktiskt är själva grejen. Liksom om man har ett foto på någon kroppsdel eller ett organ eller någonting sånt, så är det inte lika tydligt som man får en illustration av det hela. Och det kan också vara lite grann att, nu ska vi inte ha censur, men man kan bli lite äckelmagad av vissa grejer så här. Och då kanske det är mer neutralt att ha en illustration då, för att man ska, inlärningen ska gå in.
Ja, precis. Och bara för att vi inte har censur så måste man inte vara demonstrativ liksom.
Nej, precis. Så här får man gärna hjälpa till och få in de här i artiklar på olika sätt och hjälpa till och ge lite mer metadata på Wikimedia-sätt då. De kommer ju med någonting, men det går alltid att lägga till fler kategorier eller strukturerat data och så vidare. Så där. Så att, titta gärna in på de här bilderna och se vad ni tänker, vad man kan göra med dem.
Och försöka använda dem såklart. Om man tittar lite intressant.
Ja. Och hittar ni någonting, hör av er till helpdesken om ni inte kan ladda upp det själva, så får ni åtminstone guidning på något sätt.
Ja, just det.
Sen den här veckan så har du valt en Wikipedia-artikel.
Ja, just det. Och då valde jag då såklart den som jag skrev nu i helgen. Växlets fyrar. Och då är det är ingen... Det som är speciell, ja, det är ingen speciell artikel så. Det är en artikel om 2-4. Men då ska man fundera, varför är de relevanta då? Det brukar ju vara den första frågan.
Mm.
Och då har jag tänkt att finns det källor så är en fyr relevant. Mm. Det finns källor till mer än hur mycket den blinkar liksom.
Just det.
Jag tror att man kan se det så enkelt när det gäller fyra faktiskt. I det här fallet så var det den första fyren i Stockholms skärgård som låg i en farled. Som Lotsverket satte upp. För innan så var det för dyrt och sådär. Då hade man liksom bara, då bodde de ombord. Då bodde de på fyren liksom. Men nu, den här kunde de bara sköta om en gång i veckan. Så då kunde de hyra in någon bonde som fick göra det då. Och sen så den andra fyren, det byggde de en till lite precis bredvid för att det är lite konstigt sund där. Man ska inte gå mellan de här fyren, utan man ska gå på varsin sida om dem. Det är lite ovanligt. Och det är konstigt att de valde just att sätta en fyr där, men okej, de tyckte det var bra. De visste vad de ville ha. Den andra fyren var den första som fick en sån här AGA-fyr. Tror jag.
Ja. Det står 37 så uppdaterades den.
Kanske till AGA-teknik. Men jag blandade en, eller jag satte ändå ihop dem då till en artikel istället för att två av dem. För jag tycker de så pass mycket hör de ihop då. De ligger nära.
Ja, just det.
Ja. Så därför så blir ju då faktamannen lite yxig kanske. Den behandlar
just det,
ju
den behandlar, liksom, ja, just det. En det norra södra, norra södra. Där.
Ja, precis. Och så källorna då, har jag en fyrviki. Och vikisar är vi lite nervösa för. Men den här fyrviken drivs ändå av Svenska Fyrsällskapet. Och då tycker jag att det inte är mediet som är intressant, utan utgivaren så att säga.
Ja, precis.
De har ju också har en tidning som heter Blänket. Och den använder vi ju tveklöst som källa. Men det är samma redaktion, menar jag då. Sen har jag också, det var så jag kom över den från början, en hembygdsbok som heter Vättersaga trakten förr i tiden. Det var där jag hittade informationen från början om de här fyrarna. Och ville skriva artikeln då. Ja. Och det är väl också lite sådär, är det lite kontroversiellt till och med, eller är det ovanligt bara, eller... Vi har pratat mycket om hembygdsföreningar förut.
Ja, jag tycker det är egentligen är väl hyfsat okontroversiellt.
Ja, det var bra.
Det kluriga är ju...
Det är det här med förlag alltså, och sådär.
Ja, precis. Och det blir ju inte så att det blir relevant bara för att det är gett ut som en hembygds... Men däremot så kan det mycket väl vara så att... De kan mycket väl sitta på bra uppgifter och att det kan användas som en källa. Sen kanske man får ta det med beroende på vad de ger ut. Då, för att de kan ju ut lite vad de vill kanske.
Ja, men,
Absolut. Det är svårt att tro att någonting om fyrar skulle innehålla någonting sensationellt.
Nej, men vad hembygdsföreningar är duktiga på inom citationstecken och det är att skriva att saker är unika. Så där ska man nog vara försiktig. Mm. De vill gärna att just det. Deras fyr ska vara unik.
Det finns bara hos oss.
Ja, precis. Och det kanske är den enda i sitt slag som är svart och drivs av linolja. Men alltså, man vill alltid hitta något unikt på något sätt. Så att, där ska man vara lite försiktig. Så att man gärna tar i kanske. Eftersom det är personer som brinner för sin hembygd ofta. Men jag tror inte att jag har lagt in någon sån uppgift riktigt. Vad de framförallt har bidragit med är... vad heter det, den här, vilka som jobbade där. Det är nog något som har vaskats fram i den här skriften då.
Just.
Det andra är nog källor från Sjöfartsverk och fyrsällskap som står i den boken.
En fin liten fullödig artikel. Och med en dynamisk karta.
Just det, det skulle jag säga också. Sen för din skull så petade jag dit en karta. Det gjorde jag faktiskt idag.
Ja! Ja, det blir fint.
Ja, den här är ju fiffig, den här kartan. De är svårare att hitta och hantera. Även fast jag har gjort den från början. Men den här är liksom en del av den karta som heter Hera Furusundsleden.
Så har du den bara inzoomad där i lilla... Och klickar man den så får man upp hela, ser jag.
Ja,
det är fint.
Så då kan man liksom återanvända den här kartan.
Vad kan man göra?
Ja, det var väldigt bra.
Fiffigt!
Ja, det var väldigt bra.
Den där ska jag tänka på. Det måste finnas flera olika artikeltyper där man kan tänka sig att man utgår från samma huvudkarta och sen så flyttar man egentligen bara runt. Man kan tänka sig tunnelbanelinjer eller tåglinjer eller någonting sånt
absolut.
Där.
Ja, absolut. Precis.
Och säkert andra typer också, men... Nu fick jag, eftersom det var en rad här, så var det det som poppade upp som association.
Ja, men jag har varit lite så här, de här kartorna är hopplösa. Jag hittat den här kartan, trots att det var jag som hade gjort den från början. Hitta igen det datat och hitta den filen så att säga på Commons. Ja, det var jättesvårt. För det framgår inte.
Men står inte det i kartan?
Jo, nej, det gör det inte. Eller hur menar du i kartan? Det står i wikitexten.
Det står ju mapplink från furusundsleden.map.
Var står det någonstans?
Ja, det måste vara i redigeringsläget. Men där har du det. Mapplink och sen första parametern från furusundsleden.map.
Ja, precis. Och den här var ju inte lätt att se. Om man inte vet om man letar upp. För det Sundsleden visste jag att det var.
Ja, men det är sant. Jag såg den direkt när jag tryckte på redigeringsläget.
Men sen får jag hitta den här. Då har jag hittat den här. Då måste jag gå till Commons.
Mm. Ja, som med andra bilder.
Ja, och då går jag till Commons. Och då söker jag för det Sundsleden. Oj då.
Ja, du kan skriva datakolon för det
Sundsleden. Ja, precis. Då måste man skriva datakolon för det. Det framgår inte någonstans.
Ja.
Så gör jag inte det så hittar man inte.
Ja, nej, men det är ju namnrymd. Det får man inte liksom veta.
Ja, det behöver man inte veta när jag söker en bild. Ja. Det borde vara bättre länkat, tycker jag.
Ja.
Man ska inte behöva skriva in och gå in i... Men de är ju väldigt besvärliga, för att en sån här karta kan innehålla datapunkter ifrån samtidigt. Ifrån Commons, från flera olika filer på Commons, från OSM. Den kan innehålla rådata, den kan innehålla Wikidata-objekt. Och då är frågan, vilken ska man gå in och redigera i då? Så då tänkte jag faktiskt att jag ska, om jag kommer ihåg det här nu till nästa... sån här önskemålslista. Att de skulle göra en dialogruta. De skulle ha, här har de licensen för Wikimedia, här har de licensen eller länken till OpenStreetMap. Här kunde de ha en som heter till exempel kartdata, och så klickar man på den, så får man upp en dialogruta med alla objekt eller Philip Commons som den här kartan använder. Så kan man gå in direkt och redigera dem då. Gå direkt till objektet, gå direkt till det. Jag vet inte om det blir snyggt, men jag tror det.
Just det.
Det är dialogrutan som vi böcker. Så vi får se om jag lyckas skriva ihop någonting till en. Om jag kommer ihåg det och sådär. Du får hjälpa till nu när du vet det.
Ja.
Ja, det var det om den då.
Då har vi lite wikifickor, meetups och träffar i närtid.
Ja, precis.
Och jag tror att den första som är ju då från torsdag till lördag så håller de här data modeling days på.
Och på lördag kväll då så kan man kolla in dig då. Och
ja,
Algen.
Precis.
På Wikidata.
Jag tror bland de sista kanske officiella händelserna.
Ja just det. Fyrverkerifesten. Festens fyrverkeri. Ja, och sen är det slutet på, eller början på en ny månad nu då, som kommer. Så att på lördag är Wikimedia X i Hälsingrummet på Bollens bibliotek. Och det är 10-1.
Just det. Och sen på måndag så är det Wikifika online. Och det här är ju första måndagen i månaden traditionellt i Göteborgsgänget som håller i det, men eftersom det är online så kan man vara precis var som helst och kika in.
Och sen är det,
och det är på kvällen klockan 18.
Ja, just det. Och sen är det första tisdagen i veckan. Och då är det också kvinnliga huvudpersoner då.
Första tisdagen i veckan.
Ja.
Ja. Ja.
Och den är 13-17 på Folkuniversitetet.
I Göteborg.
Och där kan man också vara med både online och live. Men sen har vi en månadsträff till, precis, i Stockholm. Och då hoppas jag att jag ska kunna dyka upp. Jag bangar väl
första onsdagen i månaden. Och vart kommer ni hålla till?
Och det är på Åhléns City och restaurangen heter Voltaire och systrar. Och den ligger på andra våningen bland gardiner och sånt. Nej, jag vet inte. Huslåd kan jag. Ja, men då var det alla vilka träffar den här veckan.
Dela gärna vår inlägg i sociala medier så att dina vänner också kan upptäcka podden.
Och kom med frågor, synpunkter och tips. Tack för att ni har lyssnat.
Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Hej!